Det är redan många som har sagt att anden, Guds heliga ande, är given som en hjälpare. Och det är ju fantastiskt. Han kommer inte som kunglig befallningshavare. Han håller inte räfst och rättar ting. Han skäller inte på oss, utan han kommer som hjälparen. Och det är underbart. Men det innebär ju också en frestelse att vi tycker så här att jag behöver inte så mycket hjälp. Bra karl reder sig själv. Och jag ska väl inte besvära Gud i onödan. Så att det är nog bra med en hjälpare, men jag har inget större behov av hjälp. Frågan är lite grann, vad behöver vi hjälp med? Och hur får vi den hjälpen av hjälparen? Ja, Jesus lovade ju innan han gick ut för att tas till fånga att han skulle sända just hjälparen, den heliga ande. Vad vill det säga att ta emot helig ande? Vad menar vi med själva ordet ande? Vi hörde ju nyss i barndelen av gudstjänsten att man kan ha ett sånt här låtsasbarn som man kan leka med. Det hade vår son när han var liten och inte hade något riktigt syskon som han tyckte han kunde leka med. Så hade han en egen lekkamrat istället. Men det är ju inte det handlar om. Anden är verklig. Och det hänger så ihop att vi människor också har en ande. Och det behöver betonas, tror jag, i en materialistisk kultur som vår. Att du är inte bara en kropp, utan du är något mer. Redan i skapelseberättelsen står det så här att Herren Gud formade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Det skulle i så fall betyda att vi består av materia, stoft från jorden, kroppen. Men det finns något mer, något som inte är materia och som därför med vetenskaplig teknik inte går att infånga. Därför vetenskap, naturvetenskap, kan bara jobba med fysik och kemi i princip. Det som kan undersökas i ett laboratorium, det som kan delas upp i små bitar. Men Gud är inget forskningsobjekt och din och min ande undgår hittills det mesta av vetenskapliga närmanden. När Jesus dör på korset så ropar han: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och det är ju intressant. Nu dör alltså kroppen. Men Jesus överlämnar sin ande i Faderns händer. Och det betyder alltså att anden existerar vidare. Kroppen dör, anden finns kvar. Anden lämnar kroppen, men anden finns och kan så att säga läggas i Faderns händer. Lukas berättar också om ett tillfälle när Jesus uppväckte en död flicka. Då står det så här i Lukas 8 kapitel att hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Men vi lever, som jag sa, i en mycket materialistisk kultur. Vår landsman Jöns Jakob Berzelius, som levde i början på 1800-talet och som har fått låna ut sitt namn till ett äldreboende här i Mölndal. Han var en av de första som påstod att livets alla manifestationer kan förstås i termer av kemi. kemiska reaktioner i din kropp förklarar allt som har med dig att göra. Också upplevelsen av att du har ett jag. Att du till skillnad från datorer kan begripa saker, kan komma på saker, kan skratta åt en vits, kan tycka att det är vackert ute så här års. Fast ingen kan tala om vad skönhet är för någonting, än mindre vad humor är. Det finns något underbart i dig och mig som vi ofta inte tänker på. Allt det där kan tas ifrån oss om hjärnan skadas. Men det finns ändå människor som varit kortvarigt döda, befunnit sig utanför kroppen och sett på när kroppen återupplivades. Och de har kunnat berätta saker om själva återupplivandet som de inte kunde ha någon kunskap om. Speciella medicinska åtgärder, apparater, vad folk sa. Så att vi kanske är mer än materia. Och i Bibeln så talas det om ande med ord som också betyder vind. Både ruach i hebreiskan och pneuma i grekiskan betyder vind lika väl som ande. Och det är ju andedräkten, vår andning in och ut, som står som någon sorts symbol för det här. Om det är mer en symbol vet jag inte, men låt oss ta det som en symbol. Och det betyder ju att när vi sitter i den här kyrkan nu och har suttit här i en halvtimme drygt, så har vi alla hunnit andas in och ut många gånger, och jag har haft i mina lungor luft som du har haft i dina lungor. Och tvärtom. Vi kan bara tänka oss att det satt någon och rökte här i lokalen, så skulle alla känna att han röker. Så att anden står för gemenskap. Upplevelsen av gemenskap vill jag påstå är åtminstone delvis ett andligt fenomen. Du vet, ibland kan man ju befinna sig i en stor folksamling och känna sig så utanför som man nästan skulle vilja skrika av förtvivlan. Ibland så kan man känna när man kommer till främmande människor att man är jättevälkommen, och man känner sig som hemma nästan innan man har tagit av sig skorna. Och det är ju underbart. Men var ligger skillnaden? Jo, jag tror att det handlar om att man liksom får känna att det är öppet. Att de människor som man möter, deras ande kommer mig till möte så jag kan möta deras ande. Vi vet saker om varann som vi egentligen inte kan veta. Jag brukar tala om min biologilärare när jag gick i skolan. Han hade aldrig några disciplinproblem. Inte någon gång. Det var ingen som vågade reta honom. Vi visste alla att när han small av så var det inte roligt. Han smällde aldrig av. Han behövde inte. Vi kände honom utan att testa honom. Hur kunde vi veta det? Jo, det är en andlig fråga. Vi kallar det ofta för intuition. Det här som vi kan känna om varann utan att egentligen riktigt förstå var det kommer ifrån och hur det kommuniceras emellan oss. Och det här tycker jag är viktig kunskap att ta vara på. Därför att det är också en bild av hur Gud kommunicerar med oss när han ger oss sin ande. Då uppstår alltså i första hand en upplevelse av gemenskap. Att vi får känna att Gud är verklig. Vi kan inte se honom, vi kan inte ta på honom, vi kan inte lukta honom. Men han är verklig i alla fall. Och det är alltså samma lite gåtfulla mekanism som när vi ena mötet med en människa känner att han ser väldigt trevlig och glad och vänlig ut, men man blir inte insläppt i hans liv. Man blir hela tiden hållen utanför, medan man å andra sidan kanske tycker att man När man möter en som ser ut som en tråkmåns så blir man insläppt direkt och man känner genast en härlig gemenskap. Han var ingen tråkmåns, men han såg så ut. På samma sätt är det med den heliga ande. Det är en funktion i gemenskapens tecken. Och det här är väldigt viktigt därför att många människor i vår tid plågas av ensamhet. Och längtar efter gemenskap. Och att börja våga ta det steget. Att bejaka att det går att ha gemenskap med Gud. Där man kanske tycker att människor har svikit så mycket att man inte vågar ha gemenskap med människor. Man håller sig lite på sin kant. Att få börja med Gud, det är underbart. Det kan leda till fantastisk förvandling. Vad behöver vi hjälp med? Anden kommer ju som hjälparen. Och inte som någon officer som ryter åt oss vad vi ska göra. Det är ganska lätt att komma till klarhet om vad vi behöver hjälp med. Också den redigaste och duktigaste, inte minst just han. Det är bara att läsa bergspredikan så förstår vi direkt vad vi behöver hjälp med. Vi tar några texter och provar. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Blås inte i trumpet när du ger en gåva. Ja, vi tycker båda att liknelsen kanske är lite krystad och samtidigt känner vi väl igen oss. Vår oförmåga att göra goda gärningar utan att själva inkassera någon sorts vinst. Och ja, jag kan gärna ge en allmosa till de fattiga, men jag vill ju helst att alla ska se att jag gör det. Jag vill ju helst att någon ska berömma mig för det. För då har jag gått med vinst. Vår oförmåga att gå med förlust. Att leva ett utgivande liv kort och gott. Att i regel gå med förlust. På det mänskliga planet. Det är ju det som kallas för kärlek. Det är ju en olycka att vi har samma ord för förälskelsen som vi har för givmildheten eller generositeten. Det är ju två helt skilda ting. Men när Bibeln talar om kärlek så talar den ju om viljan att ge ut. Och frågan är: hur mycket äkta kärlek har vi i oss själva? Hur mycket kan vi ge ut innan vi tröttnar? För det är ju så här att om vi saknar kärlek i oss själva och ändå försöker leva ett kärlekens liv, så kommer det att bli jobbigare och jobbigare och jobbigare. Och till sist så känns det som att köra ner med hjulen i ett träsk så att kärran står fast, stadigt förankrad, ner till naven i lera. Efter det så får man bara dåligt samvete när man ser någon som utför kärlekens gärningar eller när man får höra hur det borde vara i Guds församling. För det säger vi ju väldigt ofta. Vi borde engagera oss i allt möjligt, precis allt möjligt. För det finns behov överallt. Men när man har kört ner i träsket därför att man försökte göra kärlekens gärningar trots att man inte hade kärlek. Då får man bara dåligt samvete när folk talar om hur det borde vara. Och då måste man ha två koppar kaffe efteråt istället för en. För att man orkar annars inte gå hem. Vi kan ta en annan text i Bergspredikan. Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ja, det här kan vi inte göra länge, för det är stopp förstås. Och det finns ju de som säger att det här är ett helt hälsovådligt sätt att leva. Det är till och med farligt att försöka. Men med Guds ande går det. Och vi behöver den hjälpen. Och i samma stund som vi konstaterar det så uppstår ju också frågan, vill vi ha den hjälpen? Är detta det liv vi önskar oss? Att kunna vända andra kinden till. Det står inte att du måste, men att kunna när det är lämpligt, det är det inte alltid. Men när det är lämpligt kunna vända andra kinden till. När någon tar din kavaj så tar du av dig byxorna och säger den hör ihop med kavajen, du kan ta den också. Så får du gå hem i kalsingarna. Vill du ha det livet? Vill jag? Det är ju underbart att det, när man hör om att tungor av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de blev brinnande i anden. Men är det inte egentligen så att jo, den helige ande är välkommen, men sen kan du själv fylla i vad som ska stå efter det där lilla ordet men. Så får det i alla fall bli någon sorts kompromiss, något lite lagom. Vi behöver kärlekens ande. Jag tror att det är viktigt att vi konstaterar att kärlek är en gudomlig egenskap. Ett gudomligt attribut. Och Gud kan ge kärlek till vem som helst, när som helst. Kärlekens gärningar görs inte bara av folk som går i kyrkan. Utan det kan den värste bandit få utföra. Ingen ska kunna stå inför Gud till sist och säga jag har aldrig sett prov på någon kärlek. Men ju mer vi antar och påstår att kärlek är någonting som vi människor förfogar över, så börjar vi ju också fördöma oss själva och varandra. Tänk att jag inte kunde vara snällare där och tänk att jag inte stod ut med honom och tänk det och tänk detta. Och så säger vi det till varann också om varann och inte minst om den som inte är med. Att vi kommer till klarhet om att kärleken är en gåva i den heliga ande. Och att vi kan sträcka oss efter den gåvan just när vi upptäcker att min kärlek räcker ju inte till någonting, nästan. Jag behöver ett kraftigt flöde av gudomlig kärlek. Inte bara detta att han älskar mig, utan att han vill få ge en kärlek som går igenom mig och som kanske gör mitt liv ganska jobbigt. Därför att kärleken var till för andra. Paulus skriver så här till Timoteus att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är underbart. Kraft, kärlek och självbehärskning. Jag brukar likna det här vid en bil. När man åker till bilbesiktningen så tittar de inte på motorn. Jag känner en person som fick knuffa sin bil genom besiktningen. Därför att motorn råkade inte starta när den skulle. Men man tittar på ratt och bromsar. Så att där det finns kraft, där behövs det också kärlek och självbehärskning. Och Gud ger allt sammans, en och samma ande, det är underbart. Så blir man inte trafikfarlig, menar jag, när kraften utgjuts över Guds folk. Men Gud har också ett annat attribut till sin heliga ande. Och naturligtvis till sig själv. Jesus talar om sanningens ande. Och det är också ett underbart epitet, en underbar egenskap. Och det är också någonting som vi i materialismens tidvarv tycker att den behöver vi inte. Sanningen kan vi ta reda på själva. Vi har vår vetenskap och vi har vår forskning och vi är så duktiga på att ta reda på allt möjligt. Vi kan säga att universum är 13,8 miljarder år fast vi själva bara lever 70-80. Det behövs ju ingen mer sanning än den vi själva kan lista ut. Jo, det gör det. Därför att den sanning som vi verkligen behöver, det är den som gör oss själva äkta. Den som gör dig till en sann person, som inte spelar roller, som inte lever i förljugenhet, utan som är den du ser ut att vara. Eller ser ut att vara den du är. Att få del av sanningens ande. Vi lever i en kultur som kallas för postmodernism. Modernismen var en tankeströmning att allt kunde ordnas med vetenskap. Man talade om social ingenjörskonst. Man skulle ha ingenjörer som fixade samhället och fixade människorna och borstade upp oss på olika sätt. Det var som att lämna in en bil på verkstaden. Så kom man ut igen förvandlad till någonting helt annat. Så småningom upptäckte man att det där var inte sant. Vetenskapen klarar bara av att studera döda ting, fysik och kemi. Vi tänker oss så här, att du blir deprimerad. Och du vet varför du är deprimerad. Du tycker att livet är meningslöst. Du går till en psykiatriker. Jag tycker att livet är meningslöst, säger du. Du är deprimerad, säger doktorn. Det är så, säger han till dig, att du saknar serotonin i hjärnan. Han vill göra det hela till fysik och kemi, för då kan han hjälpa dig med det. Han skriver ut tabletter som också är fysik och kemi. Och sedan så får du kanske lite mer serotonin i hjärnan. Och sedan så kanske du i alla fall tycker att du kan leva lite mera komfortabelt med det meningslösa livet. Men han kan inte ge dig en mening. Därför att meningen ligger utanför vetenskapens område. Liksom kärleken, liksom glädjen, humorn, skönheten. Det finns så mycket som vi inte kan studera med vetenskaplig metod. Moral och politik. Det är områden där vi alla har en känsla av att det finns rätt och fel. Det är inte rätt att göra så där, säger vi till varandra. Det där som du gjorde, det var fel. Men vi kan inte vetenskapligt bevisa att det var fel. Och vi kan inte med vetenskap bevisa om det är rätt. Ändå känner vi på oss att det finns både rätt och fel. Men vi kan inte bevisa det. Hur ska vi veta vad som är rätt och fel när vi rör oss utanför vetenskapens område? När vi talar om det som till äventyrs kan göra människan mänsklig. För det är inte människan i sig själv. Vi behöver sanningens ande. Det är bara sanningens ande som kan tala om för oss vad som är rätt och fel. Och det gör ju oftast inte sanningens ande genom att höja rösten. Utan i regel är det ju så att vi själva får fråga. Vi själva får arbeta med frågan, brottas med frågorna, kämpa med dem. Men om vi kämpar ihop med den helige ande så kan vi också komma fram till en ståndpunkt som vi kan stå för. Vågar stå för. Vill stå för. Gud vill ge kärlekens ande och sanningens ande. Och det intressanta är att de här två talar ju inte olika språk. Det är ju samma ande. Ibland blir vi så kärleksfulla så vi gömmer sanningen under mattan. För vi ska vara barmhärtiga. Och då har vi ju på något sätt delat den heliga ande. Och det är inte rätt att göra. Johannes skriver om Jesus att vi såg hans härlighet. Han var full av nåd och sanning. Du kan döda din medmänniska med sanningens hjälp. Du kan banka sanningar i huvudet på honom. Men nåd utan sanning är heller inte bra. Vi tänker oss en kille som börjar knycka bilar för att finansiera sitt heroin. Och till en början så blir det ingen påföljd och man har så stor förståelse. Och det hade ju en så tråkig barndom och det var ju både det ena och det andra. Och gör bara inte om det så är du snäll. Och så gör han om det och han gör om det och han gör om det för att han fick ju, det hände ju ingenting. Och till sist när han har gjort det 10 gånger så får han fängelse. Och då tycker han att varför ska jag få fängelse nu? När jag inte fick det förut. Vi har gett nåd utan sanning. Vi har gett en nåd utan att tala om varför han behövde nåd. Och inte bara välvilja. Jag skulle vilja sluta med en liten appell. Kära vän, bli pingstvän. Det är underbart. För att den helige ande gör inte mycket väsen av sig. Utan man får på olika sätt nästan uppmuntra honom att på olika sätt påverka ens liv. I Uppenbarelseboken finns det i början ett brev till 7 församlingar. Det är 7 olika brev. De slutar alla på ungefär samma sätt och det ska jag också göra. Jag läser ur det första brevet. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar skall jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Att segra. Man segrar över sig själv när man segrar i Guds rik. Amen. Låt oss be. Herre, vi ber att de hinder som eventuellt finns i våra liv för din andes påverkan, att du ska peka ut dem, tala med oss om dem, hjälpa oss att röja bort dem. Och vi ber om detta utan att på något sätt förknippa det med dåligt samvete. Istället är det ju så att de av oss som har kört ner i träsket med sin lilla kärra, vi behöver hjälp att se att vi hade missförstått det från början. Vi hade behövt börja med att be om kärlekens ande. Därför vill vi bjuda in just sanningens ande och kärlekens ande, hjälparen, fader, son och ande, välkomna in i våra liv. För att vi ska få bli de avbilder som vi är tänkta att vara. Amen.